Grannkanalen har det nu blivit dags för Grannigrannar, ett underhållande reality-serie om grannar i Grankulla, där alla medverkande liksom är sig själva. Men nu har det blivit dags för Magnus och Peppes podcast.
Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast.
Yesery Bob, hjärtligt välkomna till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast. En liten podcast där vi pratar om stora och små händelser i svensk Finland. Nej, jag skojar bara, i världen. Och så gör vi det ur ett, ett journalistiskt, feministiskt och mediegranskande perspektiv.
Hej!
What up?
Hej!
Hej, hur mår du?
Tack, jag mår bra.
Oj, men vad roligt att höra.
Ja, jag har varit lite förkyld.
Ja, men vi har väl varit lite sänkta båda två. Jag vet inte hur man säger det. Folk bara, oh shit, corona. Nu måste vi avliva alla människor som har varit i kontakt med dem.
Men är det så stigmatiserat? Är det så där i början som man fick HIV?
Ja, jag tänkte precis säga. Det var lite som när man fick HIV på 80-talet. Att man är, då är det är pesten.
Du minns liksom. Det som det var när man fick det?
Ja, jag minns det som igår. Nej, men ja, men det, så är det väl. Det, ja. Det känns lite.
Man skryter om, precis.
Det är ju sjukt olustigt att hosta till när man är ute och promenerar och är bland andra människor.
Igår när vi träffade våra kompisar och som bor här några kvarter från oss fick jag en sån hostattack. Mm. Vi bara svalde och svalde. De är verkligen, ja, men de vill ju desinficera luften omkring dem. De är
ungefär
väldigt ängsliga. Ja. Och jag försökte svälja den och som skratt och sen kom ut i ett skratt. Och,
Fräscht.
Ja, ofräscht. Ja. Du då? Hur mår du, Magnus?
Nej, men jag känner mig liksom lite seg.
Nej, men ingen bara orkar höra på mina krämpor. Oh.
Burn! Hur känns det att inte ha fått rida på 2 veckor snart,
va? Det känns alldeles fruktansvärt vidrigt. Ja. Det känns så hemskt. Det är så tråkigt. Alltså, jag känner verkligen hur mitt humör... Jag är otrevligare mot dig, jag är otrevligare mot barnen. Jag, liksom, jag går på långa promenader och gråter för mig själv. För det är så...
2 gånger om dagen dessutom.
Ja, det kommer att bli en tredje idag.
Är det sant?
Ja.
Men shit.
Kanske. Ja, men hör du, god stämning här i podden.
Ja. Nej, men utöver det så känner jag att, alltså jag vet inte, det var det. Man tuggar vidare, man jobbar på så gott man kan. Åtminstone så har jobbet inte stannat av och det är roligt. Det får man ju vara tacksam för.
Ja.
Det finns folk som har det, Peppe, det finns folk som har det värre.
Ja, det får vi väl ändå. Man får vara glad för det lilla.
Ja.
Man får vara glad för att man har hälsan.
Det får man verkligen vara. Hör du, vi ger oss in i podden.
Yes.
Kul effekt av coronaviruset är ju effekterna den har haft på media och att all media, alla mediepersonligheter och alla stora program och alltihopa typ sänder hemifrån människor. Alltså, egentligen så har ju de alla fallit ner till vår nivå, som vi är på nu. Alltså,
vi har lite heimlaga.
Ja, exakt. Vi gör i princip just nu en NBC-produktion.
Ja.
Den nivån är det. De sitter hemma med så har de sina egna tavlor i bakgrunden. Och du tar ju till och med faktiskt ner... Jag såg ju när du spelade in någon reklamsnutt eller vad det tusen var. Så tog du till och med ner tavlan bakom. För att
man vill ju vara proffs.
En fin, ja, men många av de proffsen då, inom citationstecken, har ju till och med tavlor och sånt bakgrunden. Och sådär. Man ser deras kök och när de står och håller sina...
Man ser deras kön, tror jag du ska säga.
Nej, sina kök. Som faktiskt på visst slang betyder exakt samma sak. Men vad heter det? Så det tycker jag är roligt. Faktiskt, att få lite den här inblicken och att det har också tagit tillbaka, för vet du vad, ganska länge nu, för länge sedan så sa man ju alltså att content is king.
Mm.
För ännu längre sedan sa man cash is king, men sen blev det content is king.
Som egentligen bara en omskrivning av att cash is king. Kanske.
Precis, men nu men sen efter det så polerades ytan så otroligt väl så att folk började struntade ganska mycket i liksom innehållet i sig, utan ytan var ganska... Så det var inte liksom content is king längre. Det ska låta bra, det ska se krispigt ut och det ska flyta på, snygga bulletins och allt vad det kan vara. Men nu har det liksom på något sätt lite kommit tillbaka till att content is king. Till exempel så är Ellen DeGeneres inte dugg rolig när hon sitter i soffan och ringer sina kompisar. Det är liksom inte en rolig grej.
Nej. Fan vad intressant det där. För det först har ju Ellen DeGeneres och en massa andra kändisar fått en ganska, det kommer en viss backlash på att de säger we're all in this together, det är så synd om oss. Och sitter hon där vid sin infinity pool och i sitt liksom 6000 kvadratkilometer stora hus och tycker att det är tråkigt att vara hemma.
Ja.
Och liksom föräldrar som klagar på att de har ett barn och plötsligt inte har en nanny som tar hand om barn utan måste ta hand om dem själva. Det är ju liksom, det är ju inte så, det är lite tondött skulle man kunna säga.
Mm.
Men får säga en sak.
Mm.
Men det som du sa att, om att content, att nu ser man verkligen vem som kan sitt innehåll, vem som inte kan det. Mm. Det måste ju stämma ännu mer på influencerbranschen. Alltså, jag menar,
men märker man av det på influencerbranschen?
Men herregud, de som har liksom lever på att gå på lyxiga, jag menar, visa upp sina lyxiga resor, sitta i liksom first class lounger, liksom hänga med surfbrädor och röven bar på någon beach i Costa Rica.
Oj då.
Och ingen nämnd.
Nej, men ingen glömd.
nej, men alla är ju snygga rövar, inte fråga om det.
Mm.
Men jag menar, liksom, för det exakt det du sa just, att det yta och liksom yta att det ska se flashigt och dyrt och fint ut har varit så otroligt, haft så otroligt mycket värde de senaste åren. Alltså den snyggaste Instagram-feeden har varit den finaste, är den dyraste.
Mm.
Men nu när alla sitter hemma i sina sovrum eller i sitt köksbord som vi gör, nu är det ju verkligen, nu kommer det till kritan, vem kan producera någonting intressant? Vem kan tänka och liksom formulera en rolig mening? Gud vad låter bitter, det är som att jag är skadeglad.
Jättekonstigt.
Nej, men jag menar faktiskt inte att vara det, jag tycker det är jättespännande. Jag är superspänd på att se hur influencerbranschen kommer att klara sig det här. Vem kommer att komma ut helskinnad? Vem kan liksom, det finns vissa influencers som tydligen, DN hade en artikel om det idag, som börjar som posta gamla bilder från och hon skriver liksom att det här är gamla bilder, men eftersom jag inte har så mycket att lägga upp nu eftersom jag bara sitter hemma och går i mjukisbyxor så har jag ingenting, så ni får se på de här från förra semestern. Visst är det intressant?
Ja, det är faktiskt intressant.
Vem kommer att hålla sig flytande?
Jag vet inte, jag tycker att Jimmy Fallon gör ett jäkligt bra jobb i alla fall. Han producerar fortfarande bra innehåll. Fast det ser ut som att han håller i telefonen själv när han filmar. Ja. Liksom. Så tycker jag ändå att det är bra. Det är fortfarande skön energi och sådär. Jag tycker det är kul att se dem hantera. De har ju också börjat, de här programledarna har börjat liksom gästa varandras program och fylla ut liksom innehållet. Det var väl kanske mest i början för att folk var lite panik. Vad ska man göra? Får man ta på gäster?
Man har ingen redaktion som kan vara ute och fixa grejer åt en.
Dessutom, men nu har det också blivit så, nu har det också börjat bli en del av den nya underhållningsvärlden att gäster är med på telefon och sådana saker. Så nu verkar det också vara lättare att få in bokningar.
Ja.
Men det är också så intressant hur alla måste ha lärt sig teknik nu på ett helt annat sätt. Alla de här sketcherna som jag plötsligt ser som liksom verkligen telefonanpassade sketcher nästan. Jag är så otroligt imponerad av hur de lyckas styra upp de här. Ja, men jag såg någon, jag tror till och med att det var ju sen Jimmy Fallon grej med, då var det Will Ferrell och så var det några andra som liksom så gjorde en sketch. Alltså jag vet inte, jag tycker det är otroligt imponerande hur de löser det där. Så det är kul.
Ja, men det får man väl ändå ge amerikanerna att oftast brukar de vara roliga.
Mm. Ja, de är duktiga på
alltså
det där.
Alltså i den branschen.
Verkligen. Det där som du sa med Boohoo, jag sitter i mitt liksom 2000 kvadratkilometer stora hus. Så intervjuade, nu måste jag tänka, det var Conan O'Brien som intervjuade Kevin Bacon.
Mm. Jag gillar ju ändå Kevin Bacon.
Ja, och Kevin Bacon var sådär, shit, det är helt sjukt. Precis innan jag pratade med dig så tvättade jag toaletten. Alltså jag städade toaletten. Och Conan bara, du vet ju att det är något som folk generellt gör. Liksom själva. Han bara, jag vet. Eller för han sa verkligen det. För du vet, vi har inte kunnat ha någon, liksom någon som jobbar här längre. Because of the corona. Jag har till och med städat toaletten.
Because of the corona.
Because of the... Peppe, det där är inte coolt.
Jag känner mig supercool när jag säger det.
Gör det?
Ja.
The Rona.
Ja.
Ja.
Okej, vi går vidare.
Ja, vi går vidare. Nej, men så det tycker jag tycker det är jätteroligt. Och också nyhetsankare som sitter hemma i sitt eget vardagsrum. Någon annan har någon backdrop bakom sig. Och liksom den tredje sitter någon annanstans. Jag tycker det är intressant att se. Ja, så det var vad jag hade om det.
Ja, det var bra. Förra veckan snackade vi om hur det kommer sig att republikaner är så, tycker inte att någon ska bestämma över dem.
Mm, jag försökte researcha på det, men det var svårt. Jag hittade bara någonting om att det skulle ha med att de är lägre utbildade helt enkelt.
Funny you should ask.
Mm.
För Heidi Backman som är en lyssnare, hon kommer svara. Sådär bara, va? Nu ska jag förklara för dig.
Wow.
Och skicka en länk till en diskussion av två forskare som diskuterar eller förklarar det. Och den här forskaren heter George Lakoff som jag verkligen borde känna till, men jag känner inte till honom.
Mm.
Han förklarade så här, eftersom det i den republikanerna är mer konservativa än demokraterna och den konservativa kulturen här och på de flesta andra ställen, så har man en patriark i familjen. Då liksom, då hela liksom värdegrunden, familjens värdegrund grundar sig i att det finns en man och mannen bestämmer. Mannen är familjens överhuvud. Och ibland går det så radikalt att man inte ens får ifrågasätta de här mannen. Eller ofta är det så att man får inte ens ifrågasätta pappan i familjens beslut.
Auktoritet.
Ja, men precis. Medan man i de demokratiska familjerna, där ser man familjen som ett team. Där kan man diskutera med barnen och säga, vad vill ni göra? Hur tycker ni att det ska gå? Och liksom, man har kanske en mer jämställt förhållande till mamman. Nu talar vi om så här stereotypa heterofamiljer. Men någon annan sort finns väl då inte i republikanska hem?
Kanske inte.
Jag vet inte. Nej, det finns såklart. Men jag tycker det var en ganska skön, liksom ganska logisk förklaring.
Det är liksom arbetat in i familjebilden.
Ja, men får jag säga, så här, ännu för att göra en sammanfattning av det här. Därför, för det som vi talade om förra veckan, så här, hur kommer man säga att republikanerna inte litar på myndigheter men har en så stark tilltro till presidenten. Mm. Och då är ju presidenten liksom landets patriark och bestämmer över allting. Mm. Medan demokraterna har en ganska stor en större tilltro till myndigheterna, och då ser man det som en, liksom, en demokratisk process där alla får vara med och besluta och komma fram till en gemensam lösning.
Mm. Det enda som jag lyckades skriva fram var, det var någon form av studie som hade gjorts, och den studien hade nog på något sätt riktat in sig på USA, men hade tyckte sig ha för lite material att arbeta från eftersom USA är ett ganska ungt land, och hade istället tittat ner mot Sydamerika där det inte alls är ovanligt med auktoritära ledare. Men det man kunde konstatera var där att extrema falanger tenderar att välja auktoritära ledare, så det gäller också extremvänster som också väljer. Chavez var väl extremvänster, eller hur?
Ja,
ja, precis. Så det är
verkligen. Exempel.
Så det hänger ihop på något sätt med liksom just inte extremism, men inte radikalisering, men vad säger man liksom, när
en rörelse radikaliseras.
Ja, men i ändan på de här olika vågorna, och det är väl det som är grejen, och det är väl det som är kanske då motsvarigheten i USA, att för det finns, demokraterna är ju inte ett extremt parti på det sättet. Men det finns inte en extrem vänster i demokraterna, medan det finns en extrem höger.
GOP tänker du liksom.
Ja, medan det finns en extrem höger i republikanerna. Förstår du vad jag menar?
Just, absolut.
Så jag tror att det är det som kanske gör att demokraterna tenderar att aldrig på något sätt, eller det blir aldrig den sortens ledare, medan republikanerna får den sortens ledare.
Så skriver Heidi. Det handlar om synen på familjen. Republikanernas idealfamilj har en stark autoritativ fader och ser att hoten kommer utifrån. Ingen utanför familjen ska få diktera vad familjen ska göra, medan demokraternas familjeideal mer handlar om delaktighet, gemensamt beslutsfattande och ta ansvar för andra. Bilden på familjen påverkar beteendet och tänkandet. Jag kanske ska dela den här. Kolla, det var en jätteintressant diskussion på ungefär en halvtimme. Superspännande.
På ungefär en halvtimme? En diskussion på en halvtimme?
Ja. Det är väl ändå, det klarar man väl ändå att lyssna på.
Jaha, förlåt, det var videoklipp, jag tror det var en text. Ja, men vi gör det, verkligen, superbra. Kul med input från när ni lyssnar. Och så bara, hör ni någonting, vet vad, jag vet det här svaret.
Ja.
Eller jag kan det här bättre. Skicka in magnuspeppe@gmail.com. Det är ju fantastiskt roligt.
Eller kommentera på våra Instagram stories eller något sånt.
Ja, det sitter inte alls i mitt flöde, men absolut, om ni ser.
Eller på bloggen.
Eller på bloggen. Vad är adressen dit igen?
The Way We Play, Jeanette Öhman.
En ledare har kommit tillbaka, en annan ledare har försvunnit. Vilka pratar jag om?
Åh, nu sitter jag nog på pottkanten. En ledare har kommit tillbaka och en har försvunnit. Nej, fan, ge mig en vink.
Boris Johnson.
Ja, just det.
Även kallad BJ.
Och vad lättade jag var att han är okej.
Okay. Han är tillbaka. Ja. Varför, du berättade, du lättade att han är okej.
Okay. Nej, men för att vi kämpade om honom. Alltså inte för att han skulle vara en så bra ledare. Så jag tycker det känt för Storbritannien att ha honom
tillbaka. Han får gärna försvinna, men han behöver inte dö.
Nej. Och vem har försvunnit?
Nej, men vänta, skönt att han är, men vi utvecklar lite det mer. Skönt att han är tillbaka. Jag tror att, alltså, man vill ju ändå ha en ledare tillbaka på plats. Det blir inte bättre i landet om en ledare försvinner.
Om man är förvirrad också där liksom.
Ja, och sen dessutom.
Eller vänta lite, men nu, vänta, backa bandet nu. Vill man verkligen det?
Vadå?
Tänk om någon annan lite bättre ledare stiger fram.
Ja, fast det finns ju en rangordning där, så det är inte så att det kommer en demokratisk valledare då på det sättet.
Nej, men tänker du på Donald Trump nu?
Nej, jag pratar om Boris Johnson.
Ja, men de har väl inga liksom demokrater, Bojo. Vadå, det är väl ja, strunt samma. Men jag tänker att men alltså bara så här helt alldeles personligen tänkte jag blev så stressad, för vi kämpade om honom i förra avsnittet och så åker han in på intensiven igen efter det, så tänkte jag, hur var osmakligt av oss att skoja om någon som mår så dåligt. Därför tyckte jag det var skönt att han var tillbaka.
Jag tror att det här coronavirus-terrorn som liksom det här konsekvenserna av det här coronaviruset sprider bland människor tror jag hade exponentiellt ökat om en stor ledare dör.
Det var så
det.
Du menade.
Tänker jag.
Ja, men det tror jag också. Det hade faktiskt
jag
rätt
tror att för tryggheten i ett land så är det bra att han kommer tillbaka.
Ja. Däremot tror jag att Storbritannien känner en ganska stor trygghet av drottningen.
Mm.
Hon har ju ett jättefint
avtal. Om hon dör i corona då, men hon är ju liksom
nej. Du känner att hon, skulle, hon är ändå gammal.
Nej.
Är det din
men vet, nej, det, ja, det, alltså, hon är ju gammal det, så här, det skulle på något sätt vara. Man skulle vara så här, ja men det var för att hon är gammal. Förstår vad jag menar? Mm. Boris Johnson det,
han, ska man vara sådär karma?
Nej, ja, jag vet inte, jag kanske inte bara har lite där. Men skönt att han är tillbaka, kul liksom,
men det som, för att nu gå tillbaka till drottningen. Jag tycker det var så fint när hon sa så här: vi ses igen.
Ja.
Det var ändå fint. Det gav en hopp liksom.
Mm.
Det finns en andra sida.
Va? Var det så hon menade?
Alltså jag menar inte Nangijala utan att vi ses liksom på andra sidan corona.
Ja. Ja, men det, this too shall pass.
Okej, men vilka ledare har försvunnit? Men Bernie Sanders steppade ner från.
Och Bernie Sanders drog.
Ja. Men han måste väl lite det.
Han skyllde lite på corona.
Ja, det kan jag förstå.
Men var det rättvist? Eller var det han satt att gå ner med heder i behåll?
Nej, alltså jag tror att Bernie verkligen ville ha en. Alltså hans budskap har ju ändå kommit fram. Och jag tror att han kan påverka Joe Biden ganska mycket. Jag tror att han idag har ju endorsat Joe Biden förresten.
Läste ja, nej, det missade jag. Ja. Precis, jag tänkte komma till det.
Ja, det har han gjort. Och jag tror att de har kommit överens om att Bernie kommer. För det betyder ju otroligt mycket för Joe Biden att Bernie får med liksom sina väljare på hans sida. Och får dem att verkligen gå och rösta. Det kan ju vara att många som känner att nu, eftersom min kandidat inte ens ställer upp så struntar jag att rösta.
Mm.
Och då liksom spelar man ju republikanernas. Vad heter det? I fatet, heter det så?
Ja, fast man spelar sig själv i fatet tror jag.
Jag tänkte det kändes fel att spela deras fat. Strunt samma. Så att han endorsar Joe Biden. Så jag tror att han är ganska nöjd över att ändå kunna plantera så många tankar om ett välfärdssamhälle som USA inte är just nu.
Var det sista gången vi såg Bernie?
Nej, tror jag verkligen inte.
Alltså i presidentvalskampanjer?
Ja, vicepresident blir han ju åtminstone inte.
Nej, för det ska vara en kvinna.
Ja. Men vem vet, kanske han. Ja, nej, han får säkert sitta med i. Jag tror att Joe Biden låter honom sitta med någonstans på ett hörn.
Nej, i presidentvalskampanjer.
Ja, om man kommer att ställa upp som president om 4 år.
Ja.
Ja, det kommer han inte att göra, Magnus.
Det kommer han inte göra. Nej. Det var sista gången vi såg honom. Varför, vadå? Vet du någonting som jag inte vet?
Nej, men jag tror att nästa gång så kommer väljarna att sukta efter någon yngre.
Mm.
Alltså Bernie Sanders är ju ingen, hon är ju inte purung.
Nej, det är han verkligen inte.
Han har gått
så
långt över 80.
Men på det sättet skiljer han inte så mycket från de andra kandidaterna.
Nej, men jag tror att Joe Biden också har gått in i val genom att säga att det här är 4 år. Om 4 år kan ni välja någon annan och jag kommer att hjälpa er att välja någon bra.
Just det. Jag ska stödja er. Jag ska vaska fram. Ja. Vaska fram något bra här. Han gick ju ändå ner med flaggan i topp, måste man ändå säga. Alltså, tänk den här politiska. Förlåt, kär, alltså, det finns ju ingen värre. Hade jag klippt den här podden så hade jag tagit bort det där. 100%. Men vilken rörelse han har skapat ändå. Vilken, liksom, det är ju inte ett frö längre, utan nu är det ju så här. Nu är det ju saker som folk bara, ja, men det är klart vi ska ha det här.
Det är klart man ska ha
fri skola och fri
hälsovård
och allt sånt. Ja. Det är ju ganska fantastiskt ändå. Ja. Tror han går till historieböckerna för det?
Det tror jag
trots
verkligen.
Att han inte blev president.
Nej, men det tror jag verkligen. Alltså de tankar som man har planterat i det amerikanska folket är liksom det stora tankar, Magnus.
Mm, det är stora tankar, Peppe. Men jag tänker så här. Ponera nu att om 4 år så då kommer kanske. Inte Warren, säg någon yngre. Hon, vad heter hon?
Kamala Harris.
Jag tänkte kanske, Kamala Harris.
AOC.
Whatever. Kamala Harris, jag tror det är 4 år för tidigt för en kvinna i och för sig. Men låt oss drömma. Kamala Harris kommer in och hon bara, okej, bli president, hon vinner valet. Friskola till alla och sjukvård. Är det inte hon som får liksom, är det inte hon som går till historien för att ha drivit igenom allting då?
Fast kanske det faktiskt alltid är så. Alltså att det krävs en människa som samlar en rörelse som bäddar för någon annan att komma. Det är väl så forskning funkar också. En massa olika människor chippar in och hjälper liksom att forska. Och så en av dem som kan basera sina resultat på det jobb andra har gjort tidigare kommer med den där geniidén.
Mm. En annan grej som jag inte hade full insikt i, som jag förstod nu i och med att Bernie Sanders klev ner, det är just de här förhandlingarna som pågår efter för att Bernie ska gå ut och säga det är klart ni ska rösta på Joe Biden.
Rösta bara på
rösta på Joe Biden. Och det är någonting i det där som är lite snuskigt. Till och med en dude som Bernie Sanders ägnar sig åt sånt. Det är klart han måste väl ändå känna att Joe Biden är bättre än Trump i 4 år. Det måste han väl ändå tycka. Men ändå så är det förhandlingar om huruvida han ska ge sitt endorsement eller inte. Hur kommenterar du det, Peppe?
Jag tänker så här, det är väl som all politik. Att han säger att okej, jag kanske inte blev president och kunde driva igenom mina frågor, men för att kunna driva igenom mina frågor så kommer jag att vara tvungen att bita det sura äpplet och endorsa Biden. Sen tror jag faktiskt inte alls att de har varit, alltså de har ju varit rivaler kan man säga, men de har väl inte varit fiender på något sätt. Alltså,
nej.
Det är väl att de är samma parti, liksom samma ålder, samma generation på något sätt. Mm. Jag menar, de är väl, de avskyr ändå inte varandra.
Nej, det tror jag inte. De här förhandlingarna påbörjades redan innan Bernie Sanders officiellt.
Men allt är väl ett fult spel också. Det är demokratiska partier som är ett ganska fult politiskt spel som fick panik när de märkte att det gick bra för Bernie Sanders. För först gick det ju otroligt bra för honom. Och sen började de andra kandidaterna droppa av och partier liksom tvingade dem att endorsa Bernie Sanders.
Joe Biden.
Nej, men Joe Biden, förlåt. Liksom, så allihopa, Pete Buttigieg, liksom, allihopa gick och sa att kom igen, alla ni som röstar på mig måste rösta på Joe Biden, inte. Så ingen stod ju kvar liksom på Sanders sida.
Nej.
Fast Elizabeth Warren, har hon sagt någonting alls?
Jag vet inte.
Jag tror faktiskt inte det. De var ju liksom, i början stod ju Bernie Sanders och Elizabeth Warren hjälpte ju varandra i debatterna och liksom stod på samma sida och kunde slänga ut frågor, stod som en enad front emot de andra kandidaterna. Det är först mot slutet som de börjar inte kanske attackera varandra men ställa kvistiga frågor till varandra.
Ja, oavsett så är det ju sjukt vilket avtryck han har gjort på den amerikanska politiska scenen, skulle jag nästan vilja säga. Tänk att han har gjort så att man i USA, i amerikansk politik kan prata om socialism utan att FBI stormar liksom lokalen.
Eller socialdemokrati kanske.
Eller socialdemokrati. Nej, men också socialism är liksom inte på samma sätt ett...
Om det är inte lika stigmatiserat, men...
Förut var det ju omöjligt. Det var ju självmord som politiker om du nämnde det ordet i positiv bemärkelse i ett tal.
Jag tycker att det är roligt, Pete Buttigieg, han vill ju verkligen också bli president, men han är inte så långt. Men han, de andra demokratiska kandidaterna var ju tvungna att haka på lite i Bernie Sanders värderingar. Alltså det gick inte att säga att nej, vi tror absolut inte för allmän sjukvård. Men då Pete Buttigieg, som ändå försökte marknadsföra sig som en moderat demokrat, också för det rimmar. Han sa att han tycker att det ska vara gratis sjukvård för alla som vill ha gratis sjukvård.
Då är det ändå fria valet. Det är snyggt. Ja, nej, men jag, han kanske inte alltid var min favoritpresidentvalskandidat.
Talvia Sanders.
Sanders. Men jag skulle ändå vilja säga tack. Tack för den här tiden.
Tack för din tid. Men vänta lite. Joe Biden då, är han din favorit?
Nej. Jag ville nog ha någon av de kvinnorna som ställde upp. De var mina favoriter.
Amy Klobuchar, det var din favorit eller vad?
Ja, men jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men nej, Joe Biden är inte. Men av de två så var jag nog ändå... Jag vet faktiskt inte.
Joe Biden är ju det säkra valet. Och i sådana osäkra tider är det ju så att man faller på det.
Mm. Han är ju trots allt, som nästan då, förutom den här stackars hawaiianska presidentvalskandidaten, så är han ju den enda stående nu. Men han är ännu inte officiellt demokraternas presidentvalskandidat.
Nej, de röstar väl fram honom. Och jag tror att Bernie Sanders officiellt står ännu på listorna.
Ja, okej. Är det så?
Jag tror det.
Ja, ja, hoppas han har förmåga och spelrum och spelutrymme och spelförmåga, menar jag kanske egentligen.
Bra sagt.
Ja, tack. att ta sig an Donald Trump.
För drygt ett år sedan så slutade Trump med de traditionella pressbriefingarna i Vita huset.
Mm.
Du vet, det var en tradition att man hade dem regelbundet. Hade man dem till och med varje dag förr i tiden?
Det vet jag inte.
Ja, men han tyckte att det var tråkigt att få frågor av pressen, så han bara stängde ner skiten liksom.
Mm.
Men nu har jag tagit upp dem igen i och med coronan och blivit otroligt kritiserad för det. För att det sammanfaller med att han inte kan åka ut och ha så stora rallies där han samlar liksom 10 eller 100 000 personer i jättestora arenor och pratar inför dem. Men för att kunna ut till sin väljarkår så använder han Vita husets pressrum. Och tar helst inte, eller han blir otroligt förnärmad och arg när journalister ställer journalistiska frågor.
No. Inte bara what a nasty frågor. Question.
Ja, you're a nasty person. Ja. Mm. Och det han blivit, och eftersom alla tv-kanaler sänder de här live så blir han ganska sällan emotsagd. Utan han får bara prata på och komma med hundra lögner som helst. Och sen först efteråt, eller så kan han ta vissa journalister och eventuellt, han svarar absolut inte på allas frågor. Mm. Men det blir också bökigt att i efterhand, att först tittar man på en och en halv timme av Trump som håller ett valtal där han då hittar på grejer och pratar, liksom kilisar sig fram. Och sen ska journalisterna i studien efteråt säga, det här stämde inte. Mm. Så nu funderar många kanaler på att helt enkelt sluta sända dem. Mm. För att man ser det bara
sända ihop klipsen efter kanske.
Ja men precis, och kommenterade efter att det här sades på den här presskonferensen. För att, ja men också för att det kan vara en ren fara för folk. För ibland säger han saker som att folk ska dricka någon slags medicin som verkligen för att bli friska från coronan, som kan hjälpa dem kanske. Jag tror det var två personer som hade dött för att de hade druckit någon slags medicin som, eller de trodde det var medicin eftersom de hade lyssnat på den här pressbriefingen som... Och TV, USA är verkligen ett TV-land, alltså TVn har så otroligt mycket makt här. Det som sägs på TV når folket. Så i demokratins namn så funderar man alltså på att sluta sända de här hans pressbriefingar, vilket är ju ironiskt.
In the name of democracy.
Man är britt här också. Nej, men det är ju också ironiskt för att när Trump stängde ner de här pressbriefingarna, Då var journalister och folk som är intresserade av journalistik var ju superupprörda och sa, men hur ska vi få veta vad som händer i Vita huset? Hur ska vi kunna ställa våra frågor? Och nu när han tar igång dem igen så har man sådär att, nej, bara, helvete är det här, vi stänger ner det, vi kommer inte att visa det du säger.
Mm. Man kanske kommer starta en egen YouTube-kanal.
För att säga, Magnus, man ska vara försiktig med vad man önskar sig, man kan man få det.
Vi har den här veckan kollat på två stand-up comedy-specialer gjorda av två väldigt speciella människor. Det har funnits ett tema kring de här tittningarna kan man säga. Den ena som vi kollade på var Aziz Ansaris Right Now som kom ut på Netflix i förra året, 2019. Och den andra var Louis C.K.'s splitternya special. Stand-up comedy special som han har släppt i egen regi som heter Sincerely Louis C.K. Och det som har gjort de här två kul att titta på och intressanta är att det är deras första shower efter det att de blev metooade. Aziz Ansari för att han hade utövat olovlig sex mot en tjej.
Han gick hem med en tjej och han chattade till sig sex. Efteråt skrev hon en text i en...
Chatt sex var det, just det.
Skrev hon en text i en ganska dåligt skriven text, men det har ingen betydelse. Om man är utsatt så är man. Men om hon upplevde att hon var tvungen att gå med på någonting hon inte ville gå med på.
Mm. Och han skrev också en ursäkt någonstans. Ja. I alla fall ut med en ursäkt.
Han gick offentligt ut med en ursäkt genast efter det och sa förlåt. Det här var, alltså, jag har lärt mig någonting, det här var hemskt. Jag ber så otroligt mycket om ursäkt.
Det här var 2018. Året innan så hade Louis C.K. tagit upp två komikeraspiranter till sitt hotellrum.
Nej, det var den 2002 hände det här. Den här
incidenten. Aha, okay. Ja, samma. Men det var 2017 den kom ut.
Precis.
Det blev officiellt.
Okay. Ja, i Me Too. Så blev han anklagad för att det sammanlagt var det 5 kvinnor som anklagade honom. Vet inte hur många kvinnor som utsattes för det här, men 5 kvinnor krävde fram och sa att Louis C.K. hade, åtminstone 2 av dem hade bjudit upp på sitt hotellrum. De var båda aspirerande komiker, skulle få uppträda på någon show. Redan då var Louis C.K. liksom ett hett namn och kändes super. De var superhedrade att bli inbjudna. Alla bara hade stängt, så har varit med upp till mitt rum, så tar vi en nightcap. Och nu kommer in, säger han, hej, är det okej om jag onanerar framför er? Och de trodde att han skämtade, skrattade åt det, och då klär han av sig och börjar onanera framför dem. De tyckte det var otroligt obehagligt. Och, men vågade liksom inte säga någonting, för de tänkte att om vi säger någonting nu är det
ajöken. Då är vi stekta.
Ja. Med vår, liksom, då får vi hitta på ett nytt jobb.
2017 kom det fram då i samband med MeToo, och han skrev också ett brev i New York Times, en ursäkt, en förklaring. Eller,
snarare en förklaring, en ursäkt.
En pressrelease eller vad man
säger. Ja, men han var sådär att nu förstår jag, det gjorde var fel. När någon säger ja så menar man kanske inte ja, och jag förstår att jag hade mer makt över dem. Och liksom, det var inte, ja men det var en förklaring. Och också liksom, lite av en ursäkt, men kanske inte så mycket, men ursäkt.
3 år senare kommer han ut med sin första egna special. Mm. Han har ju varit i paria. Jag kan inte tänka mig att han har haft hemskt många superbetalda gig i USA. Eller i typ Europa. Nu råkar jag ju veta, eftersom jag har sett hans special, att han har haft lite gigs i Polen. Bland annat.
Just Europa, där man inte så noga med MeToo.
Typ. Vilket var som helst. Vad tyckte du om hans show?
Jag tyckte att den var... den var rolig. Den var rolig? Nej, men... så tycker jag. Det är liksom... Ja, förlåt att jag hostar så mycket. Jag tycker så här, den var... alltså, Louis C.K. Nu vet jag inte hur det är så länge, men förr i tiden var det i alla fall så här. Det var coolt att gilla Louis C.K.
Mm-hmm.
Han hade liksom en finess i sin humor. Han var tydlig feminist. Han var antirasist tydligt. Det var liksom inte den här vanliga jargongen kvinnor från Venus men från Mars. Ha 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 liksom. Utan han hade liksom han var rolig.
Mm.
Men när jag såg den här tyckte jag ändå att det var inte dåligt, men jag kände också att det här tiden har gått förbi honom lite.
Mm-hmm.
Han har en sån otroligt aggressiv humor. Att den också när han kämpar om sig själv så kämpar han aldrig riktigt om sig själv, utan det är de andra som är idioter ändå.
Mm-hmm.
Och jag ångrar inte att jag såg den, men jag kände också att det var mest en ryck på axlarna.
Men om vi tittar lite närmare på hur han kommenterade de här anklagelserna. Ja, eller,
det var liksom också intressant, för att han kommenterar ju, man satt ju och väntade att han skulle ta upp det. Det skulle vara jättekonstigt att göra en hel show utan överhuvudtaget att nämna...
Den första showen efter. Liksom.
Ja, att nämna att han har liksom blivit metooad.
Mm.
Och när han tog upp det så tog han upp det så här, att haha, vi har ju alla våra egna sexuella quirks och fantasier. Vi gör alla dumheter. Vi går alla igång.
We all have our thing.
Ja, vi går alla igång på någonting. Mm. Nu råkar det vara så att jag är känd och att jag råkar att min thing vet ni alla om nu. Jättepinsamt. Hahaha, ja, jag gillar att masturbera för kvinnor. Men vi är alla lika dåliga kolsupare. Eller goda kolsupare. Vi är alla lika goda kolsupare. Så liksom att det gjorde var ingenting ni inte kunde ha gjort. Och det tyckte jag var... Men jag bara, kom igen. Liksom, nej. Alla av oss masturberar inte från andra människor. Alltså,
nej, för det är inte alla.
Men jag fattar ju att han menar så, att vi gör alla konstiga saker. Men jag tyckte att han bortförklarar, han liksom benämnde inte MeToo överhuvudtaget. Det var som ingenting, det var som om han inte skulle ha fattat att orsaken till att det är okej att masturbera från folk som säger ja till att de masturberade framför dem.
Mm.
Men problemet just i det här fallet var att de här kvinnorna, det fanns liksom inget samtycke här. Och det är det som är problemet. Din thing är inte problemet. Problemet är bristen på samtycke. Och det var det han hade blundat för. Och det kändes också som en blinkning till folk som tycker att MeToo har gått för långt.
Mm. Hör du, Aziz Ansari då? Hur tycker du han tolkar, eller tog... Hur hanterade han det? Den kommentaren.
Jag tycker att Aziz Ansari köpte det så otroligt mycket bättre. Han började, det är det första han gjorde. Han började med att inte vara rolig en stund. Han var så att fan, hej, let's nu är jag här.
Yeah.
Det här, så här är det. Det har jag lärt mig. Jag gjorde någonting fel. Det var liksom, jag gjorde dumma saker. Så började han, så var också, och jag tycker det var ganska bra det han sa också. För att han började med att be om ursäkt och säga att han liksom förstått hur fel det här var han gjort. Och det var liksom ingen skämt involverad. Det var liksom, han tyckte att det här var en så viktig sak att det inte är någonting att skämta bort.
Mm.
Och vilket är ganska modigt, för folk sitter och vill skratta. Man kommer till en sån här show så vill man skratta. Men han bara, sorry, nu kommer inte vi allvarliga. Och så sa han också, men tyckte, så gick han vidare till det. Jag tyckte det var superintressant att han talade om saker han har sagt i Parks and Recreation när han spelade där, när han liksom hade en rollkaraktär där. Och saker han sagt som tidig stand-upper. Han sa att det skulle aldrig mer säga. Liksom, jag får så här cringe-känsla när jag sa det. Men på den tiden visste man inte bättre. Att det som är fint... Att
man kan liksom inte ta en situation ur sin cultural context.
Nej, men du vet ju bättre.
Det är det vi har pratat om tidigare. Du har ju också varit sådär, men vadå, har man gjort fel förut så har man gjort fel. Så det var ju en av de sakerna som man kommenterade. Ja. Att det är liksom, det är typ lite fräckt att bli dömd för någonting som hände för 50 år sedan, eller 10 år sedan, eller 20 år sedan.
Det beror på
för
vad culture, det är.
För the culture, ja, förstås.
Är du Roman Polanski?
Är det mord, är det våldtäkt, förstås. Saker som alltid har varit kriminella. Men saker som inte har varit kriminella har ju inte varit kriminella av just den anledningen att det var en annan kulturell kontext, liksom på något sätt. Jag håller med dig, jag tycker det var intressant. Men så du tycker att Aziz Ansari hanterar det här mycket bättre för att han... Ja.
Så här tänkte jag faktiskt, att det syns otroligt tydligt att Aziz Ansari är en annan generation än Louis C.K. Jag kände att Louis C.K., han är ett barn av sin generation. Han är liksom, han är lite för gammal. Han är smart, men han är ändå lite för gammal för att riktigt fatta MeToo.
Mm.
Han tycker mest att det var väldigt störande. Det kändes så här, han tyckte inte det var så farligt egentligen att folk överdrev sina reaktioner. Men Aziz Ansari var sådär, jag gjorde fel, förlåt.
Jag håller helt med dig. Med det sagt så hade ju CK en helt annan uppförsbacke när det kom till att förklara sitt beteende versus Aziz, som åtminstone så vitt vi vet, knappast, men ändå så vitt vi vet, så var det en engångsföreteelse i en ganska normal, om vi då pratar om det här kulturella liksom, på något sätt,
kontexten.
Den kulturella kontexten, en normal situation på något sätt. Medan Louis CK var ju, det var inte en engångsföreteelse för det första, och det var inte ens kosher på den tiden.
Men är inte desto större orsak att göra någon slags redemption och vara sådär, fy fan?
Nej, men jag håller med dig. Nej, men verkligen, precis. Men de försvarades inte för samma, brott för det första. Men verkligen, alltså, jag håller helt med dig om att Aziz Ansaris modell var mycket snyggare. Att också ta det direkt i början.
Ja.
För det Louis CK på något sätt också gör är att han vaggar in oss i sin skämt, sin humor. Ja. Allt, liksom, ja, försöker normalisera alltihopa. Sen, när det är 5 minuter kvar, då bara boom, så här. Ska vi snacka om det? Jag har inga problem att snacka om det. Men vänta nu, om du inte har något problem att snacka om det, varför började vi inte där då? Så hade vi kunnat slappna av resten av showen.
Men vet du vad, det var intressant det där. Han groomar publiken.
Ja.
Verkligen.
Han är ju rolig, han är ju skicklig artist liksom. Så det är ingen snack om saken. Som show betraktad, om vi skulle tagit bort anklagelserna och alltihopa, om vi hade backat bandet 5 år och det här var deras show, då tyckte jag ändå Louis var liksom roligare som show betraktad. Men eftersom vi inte kan göra det, utan vi tittar på det här 2020 och med facit i hand, så gav Aziz Ansari show en bättre feeling.
Ja.
Förstår vad jag menar? Man lämnade showen med och så här, ja, men det här var nice liksom. Ja. Det här var, nu känns allting bra igen. Ja,
men så kändes det inte efter Louis.
Nej, men precis. Det gjorde inte det. Och jag tror att det är svårt för komiker att bara bli real.
Ja.
Var real. För jag tror att humor är någonting man använder sig mycket av också för att skärma av sig ifrån människor. Och om man då ska försöka nå ut till människor genom den avskärmningsmekanismen, så tror jag att den liksom bara inte riktigt fungerar. Och jag tror att till skillnad från Aziz Ansari, det här och vilda spekulationer, så tror jag att Louis CK har kämpat säkert ganska mycket med sin självbild. Och jag gör den tolkningen därför att han skojar mycket om den. Han har skojat mycket om den liksom, i tidigare show och så. Han har säkert kämpat mycket med sin självbild och vem han är som person och att han inte kanske är så attraktiv och bla 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 bla. Så jag tror att han väldigt mycket har använt humor som just en skyddsmekanism mot världen och mot andra människor. Så jag tror att för honom blir det svårt att liksom penetrera en ursäkt igenom den barriären. Medan Aziz Ansari tror jag har bara kanske lite mer tryggare i vem man är som människa också.
Får jag komma med en spaningsnedsträckfråga?
Mm-hmm.
Det slog mig att gammal humor är inte så rolig.
Nej.
Alltså unga människor är roligare än gamla människor.
Vänta, unga människor är roligare? Ja, men så är det ju. Därför att humor är ju... Det har ju alltså,
men varför är det 100%? Så svårt för gamla att göra om? Är det liksom för att man går in på liksom en bana och sen är det jättesvårt att hoppa av den och liksom hoppa på en ny, att ändra sitt sinne för humor.
Ja, så är det väl förstås. Men humor är väl, alltså så som jag upplever det, så är det en otroligt dagsfärd. Jag kan titta på gammal Eddie Murphy, men det är ju mer för att det är kul att se en gammal...
Men det menar jag inte, men liksom inte humor, att vi ser humor från 85 och tycker att den är tråkig, utan jag tänker att komiker som är roliga 85 är inte roliga 2020.
Nej, men så är det nog.
Medan man kanske som tittare kan tycka att det är roligt, alltså att, men som tittare stannar man inte kvar i 1985 utan man måste utvecklas. Men komikerna, fan, det är svårt att hålla på med att vara stand-up-komiker i 30 år.
100%, det vill säga man kan ju fortfarande tilltala sin egen generation och de som har följt med.
Men kan man det?
Jo, men det kan man nog, det tror jag nog. Jag tror att det finns många fans som har vuxit upp med Seinfeld till exempel, som bara, wow, Seinfeld är grym, och sen är det typ fortfarande roligt för man känner igen och det drar en tillbaka till gamla minnen och sådana saker. Men jag tror att det här är ju liksom, det här är nog inte bara komikers livscykel. Jag tror att det här är generellt människors livscykel, att man liksom, man föds, man lär sig någonting, man levererar till världen och sen så går man vidare.
Alltså, men skådespelare kan ju vara jättebra, de kan bli bara bättre ju äldre de blir.
Ja, men kolla på kolla på De Niro och kolla på Pacino, de är inte så jävla grymma längre. Åtminstone, eller så har de bara dåliga agenter, så väldigt dåliga filmer. Det är liksom inte bra. Man är inte så här, wow. Det är inte så att det inte kommer upp en ny generation av skådespelare som verkligen kan uttrycka sig på det.
Alltså, okej, det finns...
Jag tror att det är svårt liksom.
Anthony Hopkins, han är väl svinbra.
Ja, han är svinbra.
Det säger bara för det
förlåt. På sin grej, jag vet inte. Ja.
Men okej. Ja, kanske det. Men kanske man inte anstränga sig längre heller, de har så mycket pengar.
Nej, jag tror också att det är en viss glöd som gör att man blir bra och som man uppfattas bra. För att man, när man är hungrig, man ser någonting som saknas i samhället och så jagar man det. Och sen så lyckas man fylla det hålet, och när det hålet är fyllt så är liksom ens mission lite över.
Men jag känner att humor är någonting som är så otroligt tydligt. Jag menar, det andra kanske smyger på en... i smyg, liksom det bara händer på ett sätt långsammare, svårare att upptäcka. Men liksom, säg en, okej, Will Ferrell, han är väl ganska rolig ändå.
Ja, men han blev rolig när han var gammal. Han var,
bra
alltså, det är ju
poäng.
Det var ingen som nappade honom när han var 25-årig komiker liksom.
Ja, så det är ju kanske hemligheten att det är en bra komiker. Nej, men du vet, han, när man är 45.
Jag tror att det är liksom, det är samma med mognad och liksom vid tiden, att när man lyckas hitta det där krysset för när ens plats är i tiden. Jag tror inte att alla är så här, ja, man ska alltid slå igenom när man är 25.
Men det var
ska...
inte det jag sa heller.
Nej, men jag förstår vad jag menar. Men hans kurva var bara en annan. Kevin Hart har ju en yngre kurva. Han kommer garanterat inte vara rolig när han är 45-50.
Borderline rolig nu alltså.
Borderline rolig nu. Ja. Men liksom har väl ett roligt uttryck liksom någonstans ändå.
Vänta, men det kanske just är det uttrycket. Mm. Uttrycket åldras. För att uttrycket är statiskt. Medan orden inte är statiska.
Ja, så är det. Men du, kan vi snacka om en annan grej när det kommer till stand-up-komiker och vad som är roligt och vad som inte. Oavsett hur dålig Louis C.K. var, är han inte... Vi försökte kolla på en svensk stand-up-comedy på Netflix. En special.
David Batra. Jag sa det.
Varför sa du det för?
Varför är det hemlighet på något sätt? Tror du David Batra lyssnar på vår podcast och blir ledsen?
Nej, men det är helt skitsamma, för det berör egentligen alla, typ, känner jag nästan. Alltså, hur tunga de är på sitt verktyg, de här amerikanska superstjärnor och superstjärnekomikerna liksom.
Här sitter vi och kritiserar Louis C.K., men han är ju ändå...
Ja, vi kritiserar ju egentligen honom för hans ursäkt och för hans, liksom, hur han förhöll sig till situationen.
Han är ju otroligt skicklig, men det är sant.
Men hans craft, den kan han ju 100%.
För att komma så långt i USA måste du vara liksom så otroligt bra. Ja. Du måste dräcka inte med att du har lite tur och lite talang och liksom finns på rätt plats vid rätt tillfälle.
Men så tittar man på så här svenska, alltså det ser ut som de alla är praktikanter liksom. Alla ser sjukt
open mic och som de sitter där på i Globen.
De är ser otroligt osäkra ut och liksom materialet känns så här alltså det är jättesvårt att hitta tillbaka till. Jag tycker ändå om svensk standup. Vi har jättesvårt att hitta tillbaka till det när efter att ha lyssnat på ens några bra talare, amerikanska talare typ, ser man så här fan liksom. Nej, jag vet inte, det är svårt.
Men konkurrensen är alltså är mycket mindre. Jag menar, även om man har det i sig så behöver man inte bli så bra i Sverige och Finland. Nej. Eftersom om du är halvbra så kan du ändå bli chef.
Men här tänker jag också. Jag tror alltså de här amerikanska Louis C.K. innan, och som alla andra alla gör innan de droppar en special, är ju att de hänger på små klubbar överallt. Och det finns ju bara liksom inte riktigt det utrymmet i Sverige för de här små klubbarna. Jag tror inte David Batra hängt på obskyra små klubbar, sprungit in till personalrum, testat lite material, ringt på en skola, gått in till lärarrummet, bara hej, får jag bara köra lite material. Alltså du vet, testa material. Jag tror att han satt hemma och skrev sin show. Och sen så gjorde han sin show.
Den är liksom han hade gjort en gästgrej på Norra Brunn kanske.
Ja, kanske. Men jag tror ändå liksom i den...
Nej, men jag hör vad du menar.
I den mängden som de testade... Jay Leno inför sina liksom kvällsgrejer så åkte han till en liten klubb i någon ökenstad typ.
Nej, vet du vad han åkte? Han åkte typ till Manhattan Beach eller något sånt.
Ja, men testa sitt material. Bara, funkar det här? Nej, men bra, det skiter jag. Det kör jag inte göra den här ikväll. Ja. Liksom, man bara får det testa. Jag tror bara inte riktigt det finns det utrymmet i Sverige att få det testat.
Men handlar det om en kulturell grej också? För att USA är ju sunkigt på många sätt, måste man alltid börja med att säga.
Mm-hmm.
Men här finns ju någon slags arbetsmoral också. Folk jobbar så otroligt mycket hårdare än någon annanstans.
Jag tror att människor
i kultur, som... kanske inte moral, utan det är kulturen liksom. Mm. Det är helt självklart att sitta och göra liksom 12 timmars dagar. Eller att åka liksom, sitta en och en halv timme i bil för att gå upp på scenen i Manhattan Beach, även om man är Jay Leno, och sen köra hem, för det är så viktigt för en. Men kanske också för man vet att har man en dålig kväll eller ännu värre en dålig vecka, så då finns det liksom 50 andra snubbar som är minst lika bra, som står liksom och krafsar på dörren, eller kvinnor.
Jag håller med
såklart, obs-kvinnor.
Min känsla,
fast då kommer man inte in lika lätt som om man ska vara snubbe.
Min känsla är att om man satsar allt på ett kort här versus satsar allt på ett kort hemma i Norden, så har man mycket mer att förlora här. Det är väldigt, liksom,
fast här måste man ju satsa allt på ett kort. Du kan liksom inte jonglera med många olika saker, för då blir du aldrig bäst på det. Och om du inte är bäst har du ingen chans.
Nej, jag vet, fast man kan ju också leva ett medelklass svensson liv här också.
Man kan ju ta, men nu tänkte jag att man ska bli Jay Leno.
Men om man satsar allt på sin art, så har man mycket mer att förlora här.
Fast också mycket mer att vinna.
Precis, men grejen är att här är det också mer, det känns som att det är mer förföriskt här också, för det är så mycket som lockar hela tiden. Och man är alltid så nära alla, är man liksom ens hyfsat bra, så har man alltid, man har så mycket bra möten. Det är så mycket som peppar en. Medan i Sverige kan man säkert bli ganska nedslagen ganska snabbt, och du vet, och kanske bli bra på andra premisser också, för att man typ kände bra folk och alltså man kanske inte ens är den bästa liksom. Ja, jag vet inte. Men det är om det. Jag badar ju varje morgon och har gjort det så länge jag kan minnas, typ, egentligen.
Du skiter verkligen i att det har varit torka i Kalifornien.
Jag skiter i att det har varit torka i Kalifornien. Mitt bad går före allt. Jag har minnen av att jag låg som 7-åring i badkaret med armarna slängda över badkarskanten och sov i badet innan jag skulle gå till skolan. Jag drog liksom en extra 20 minuter där. Jag ligger alltså och badar en timme ungefär. Och då tänker ni att, men vad gör man i en timme i badet? Ja, då tittar man till exempel på film. Det är vad jag gör. Och därför är det med stor glädje som jag kan konstatera att Peppe ännu en gång har introducerat någonting fantastiskt in i mitt liv. Och det är den här nya film... Alltså, nu låter det som att jag är sponsrad.
Ja, det låter verkligen som att du är sponsrad.
Ja, det här låter som en fantastisk reklaminlägg. Jag vet inte, ska jag ens säga vad den här appen heter nu? För nu blir jag liksom lite medveten. Men okej, så här är det. Det har kommit en ny tv-app. Motsvarande Netflix. Och den heter Quibi. Och... Alltså det är grymt. Alla filmer och allting är liksom filmat för stående telefon. Alltså inte filmformat liggande, filmformat stående. Och så är de typ 10 minuter långa, typ ett avsnitt eller någonting. Och det är grymma serier. Alltså det är liksom, dels finns det nyheter, men sen är det verkligen liksom serier med alltså verkligen riktiga skådespelare. Jag vet inte hur jag ska beskriva det här. Nu ska jag ta fram en show här. Bland annat, ja, den här, kommer du ihåg honom från Last Man on Earth?
Såklart,
bland
annat. Han är superrolig.
Alltså, vänta, nu försvann den igen.
Nej, det var den,
Flipped. Flipped heter den, och då ska vi se här. Han heter så mycket som...
Nu är det alldeles för långt tystnad.
Will Forte. Forte heter han. Ja, skitsamma. Nej, men alltså verkligen superroligt. Får jag bara säga, det här är faktiskt jävligt kul, den här serien. Den heter Flipped. Och det handlar om två, alltså ganska tragiska människor. En man och en kvinna. John och Cricket. Nej, John heter han. Alltså som Jan. Han heter Jan och Cricket. Och de får för sig att de ska skapa en house. Sådär flip. Alltså såhär, man renoverar hus liksom. Och det skulle vara...
Köpa ett rycka, renovera det, sälja det för jättemycket pengar.
Ja, exakt. Och, ja, men vilket fall som helst. Så visade sig att det var pengar gömda där av en knarkkartell, och sen så hamnade de i trubbel ungefär. Men showen de kom på att de ska skapa heter typ så här Renovation with Cricket and Yarn. Alltså, det är sjukt roligt. Ja, men alltså det finns jättemycket alltså spännande.
Skulle du dra stamps.com och Squarespace-reklamen nu?
Ja, nej, exakt. Nej, men gud, det blev ju verkligen reklam. Men det är så fantastiskt.
Du ville bara ha det som ett tips liksom.
Just, ja, det enda som jag tycker är tråkigt är, för det finns verkligen så här serier som man bara, shit, jag vill verkligen fortsätta titta på de här. Till exempel om man sitter i en bilkö här i USA och så står man stilla i 6 minuter. Då drar man ett avsnitt liksom. Men det som jag tycker är tråkigt är... att man kan verkligen inte titta tillsammans med någon annan. Vi kan liksom inte binge-watcha tillsammans. Nej. Det tycker jag är det enda
som... Fint att du säger så ändå, Magnus.
Men jag vet att det inte är det för dig. Men för mig är det... jag tänker ofta på att det här blir en kul serie att titta på oss, tillsammans. Men det kan man liksom, det kan man omöjligt göra. Så man borde ju verkligen utföra den här appen så att man kan liksom koppla... Du vet, över wifi, koppla tillsammans med någon annan. Så åtminstone kan båda sitta och titta.
Jag ser det på tv.
Nej, men tillsammans liksom, sådär, att man, du tittar, ja, att de är synkade, förstår du vad jag menar?
Man tittar på var sin screen, men...
Men åtminstone synkade.
Det kan ju vara sådär att man tar 3, 2, 1, klick.
Ja, så kan man kanske göra.
Hör du, nu kommer ett tips på
men,
slutet.
Nej, men vänta, får jag bara ändå säga en sak? En annan show som...
Ska prata, Magnus.
En annan show som har gjort en... Oh, nu dog min telefon. En annan show som har gjort en comeback i samband med den här appen är ju den gamla klassiska showen Punk'd.
Jaha, med Aston Kutcher.
Nu är ni tillbaka med Chance the Rapper som är programledare. Alltså, skitroligt. Verkligen kul.
Bra. Bra
tillfälle. Ja.
Hör du, när du kommer ett tips så slutar jag slå mig en sak. Jag tänkte säga dig bara så här annars. Men eftersom det här spelas in så är det ett tips som kanske någon annan också kan ta del av.
Mm.
När man gör en podcast, jag lyssnar på väldigt många podcaster, har jag märkt att allt flera slutar med tips i slutet.
Mm-hmm.
En rekommendation eller tips eller någonting, vad har jag tänkt på den här veckan. Så alltid lite roliga grejer. Det kan vara en bra bok, det kan vara en bra spaning eller sånt här.
Mm.
Och det är ju genialiskt, för då får man folk att lyssna ända till slut på podden. För du brukar ju säga att det är ganska vanligt att folk slutar mitt i de bara när det här tråkigt det här. Men man väntar på att det ska komma en rekommendation eller den där spaningen.
Det är inte för att det är tråkigt som folk slutar lyssna oftast.
Nej, men okej, okay, man ska ta livet ut pizzan ur ugnen liksom. Men sannolikheten är större att man lyssnar klart ända till det allra, allra slutet. Och man vet att det kommer en liten present på slutet.
Ett bombtips.
Ja, så jag tänkte att du skulle kunna tipsa dina poddar om det här när du ger dem feedback.
Ja, ah, tack. Tack för det rådet, Peppe, som inte jobbar med på
det. Är nu Katrin Zytomierska som diskuterar covid med en överläkare på SVT?
Jag har börjat kalla Peppe för the lady with the facts.
It's funny because it's true.
Det var ett grymt, tips. Hör ni, det där kanske man också kan använda sociala tillställningar också sen när vi får börja träffas igen. Om man sitter på öl med någon efter jobbet, efter work eller någonting, och man sitter och snackar och sen innan man drar, då bara vänta. Nu har vi kommit fram till tips. Man får ett bra, alla får ge varandra ett bra tips. Det blir roligare att ses nästa gång.
Ja.
Och då kanske man vill stanna kvar till slutet. Även fast folket var tråkiga. Hörrni, grymt att ni har hört den här veckan igen. Tack för att ni betalar, det är ju fantastiskt.
Det är ju verkligen fint.
Jag uppskattar det otroligt mycket. Jag sa det i slutet för jag vet att ingen av er lyssnar nu mer. Kul att se dig också, Peppe.
Det är med, Magnus.
Vi ses nästa vecka.
Hej då.
Hej då.